Välkommen till Slaget efter 12. Det är måndag, ny vecka här med Stefan Winiger i studion. Vi ska tala om Belarus, landet som många tidigare har känt som Vitryssland. Men det är det landet vi ska tala om. I Belarus där det alltså ägde rum val i somras och sedan dess gör president Alexander Lukasjenko allt för att sitta kvar och använda allt mer brutala metoder. Den belarusiska författaren och Nobelpristagaren Svetlana Alexejevich, hon sitter i exil av sjukdomsskäl officiellt i Berlin, har gett en intervju där hon berättar att hon gråter varje morgon när hon får bilder från Belarus på e-posten av misshandlade och dödade människor med krossade kroppsdelar och hål i kropparna, blödande och så vidare. Hemska saker. Varför är det så här och har demokratin en chans i Belarus? Det ska vi tala om med Kerstin Kronvall som är korrespondent och för YLE bevakar den, får jag säga, den ryskspråkiga delen av världen dit väl kanske också Belarus hör. Välkommen Kerstin.
Tack.
Och med oss har vi också från Europaparlamentet i Bryssel, Europaparlamentarikern Heidi Hautala från De gröna. Välkommen till Slaget efter 12, Heidi.
Tack.
Ja, vad säger vi? Det är alltså, vi skulle också kunna meditera över hur det här, hur hemskt behöver någonting vara för att det ska liksom trängas över nyhetströskeln här i våra corona, visserligen corona-isolerade men ändå välbärgade vardagsrum här. Kerstin Kronvall, du har kontakter in i Belarus ständigt här. Vad kan du ge oss en bild av vad som händer?
För det första så skulle jag vilja tillägga till det du sa här i början att vi ska komma ihåg att det var ett mycket riggat presidentval som man hade i Belarus den 9 augusti. Där den sittande presidenten sedan 26 år tillbaka hävdade att han tog en jordskredsseger, vilket var en stor lögn. Och ända sedan dess har människor protesterat. Och i början under augusti innan Ryssland uttalat hade gett sitt stöd till Lukasjenko så såg det ut som att demonstranterna blev allt flera och motståndet mot Lukasjenko blev starkare. Men sen Lukasjenko fick Ryssland i ryggen och vet att han har ett stöd där och pengar att få därifrån så har våldet blivit alldeles förskräckligt. Sen kan vi tillägga att Svetlana Alexejevich kan inte varje dag gråta lyckligtvis över att någon har dött. Fyra personer har enligt de uppgifter jag har dödats under de här demonstrationerna. Men tusentals har gripits, misshandlats, torterats, förnedrats, suttit i fängelse allt från en dag till flera månader.
Och du har alltså löpande kontakter in i Belarus. Om du skulle skilja på något sätt, hur har det här, vi rapporterade om det här i augusti, hur har stämningen eller tonen på något sätt skiftat här under hösten medan vi har tittat åt USA och bekymrat oss för coronasiffror?
Det som man kan säga är att rädslan har ökat på grund av att våldet har ökat. Men samtidigt så har också, tycker jag, beslutsamheten ökat och människor är allt mer fast övertygade om att de måste stå emot Lukasjenko och att hans tid vid makten de facto är förbi även om han håller sig kvar. Och många är väldigt glada över de här kontakterna de har till exempel med mig men också med andra utomlands och säger att bara det att de vet att människor tänker på dem, kommer ihåg dem, talar om dem, publicerar någonting i medier om det som sker i Belarus. Så det är ett stöd som är värdefullt också om det inte kan påverka själva situationen.
Heidi Hautala, du som är en erfaren politiker och har följt med det här också sen länge, det här att vad är din bedömning? Den här en diktator som det är, vad är det, 1000 kilometer från Helsingfors som gör allt för att krossa motståndet mot ett val som han enligt officiella egen bedömning har vunnit men som oppositionen hävdar han har förlorat. Hur bedömer du det?
Det är ju nästan fantastiskt att se att folket inte böjer sig framför diktatorn. Och man kan bara undra hur stora de här uppoffringar av medborgarna blir innan Lukasjenko ger upp. Och där behövs ju liksom hela internationellt samfund. Och det finns ganska mycket på gång. En FN-rapport har just kommit ut den 19 november där flera högklassiga experter på mänskliga rättigheter konstaterar att allt som pågår från Lukasjenkos sida nu mot icke-våldsamma och fredliga demonstranter är mot internationell lag. Och att säger att Lukasjenko måste omedelbart fria alla politiska fångar och sluta med de här våldsaktioner mot fredliga demonstranter. Samt att man måste kunna inleda en internationell oberoende granskning till det som händer. Och att alla som strider mot internationell lag måste komma inför rättan. Och också OSSE har gjort en del nu med deras så kallade Moskva-mekanism. Det har också kommit ut en rapport i slutet av oktober som kräver precis samma. Och det som är intressant att se att alla de här kraven på rättssystemet och valsystemet är egentligen sånt som alla internationella organisationer och EU har redan många år pekat på att det måste uppstå en stor förändring i hela systemet som också är inte förenligt med internationell lag.
Mm-hmm. Men ja, alltså det internationella samfundet är ganska övertygat om att det borde vara på ett visst sätt. Varför kommer det att ske då att Lukasjenko säger att oj då, nej men, då har jag förlorat valet, nu går jag. Verkar det internationella samfundet här?
Om du frågar mig först så skulle jag säga att det har ju kommit sanktioner från EUs sida. 55 personer är på listan nu och utrikesministrarna har beslutat att inleda en andra runda av sanktioner som inte bara gäller personligheter, personer, utan också organisationer och företag. Så det kommer så småningom att också liksom ha påverkan på liksom ekonomin. Och det är kanske någonting som Lukasjenko sen måste tänka på. Men att på EU-sida så kan man ju inte tänka att man fortsätter med de här stödmekanismerna och finansiering som Lukasjenko har fått under åren. Så det är nu slut. Så det kan ju hända att det här någonting alltså att man kunde ändå påverka honom. Men man får se för att för tillfället är det precis som Kerstin säger. Ingenting egentligen har lett till att han skulle böja sig.
Jag tror överhuvudtaget inte på de här internationella sanktionerna. De gör att man känner sig lite bättre i väst, för man har ju då låtsats göra någonting. Men i praktiken har det ingen betydelse så länge de ekonomiska förluster som sanktionerna medför kompenseras av Ryssland, som gör allt för att hålla Belarus väldigt tätt till Kremls armhåla, om man säger. Och vi ser ju efter 6 år hur lite internationella sanktioner har gjort i förhållande till Ukraina. Annekteringen av Krim och kriget i östra Ukraina har minsann inte förändrats på grund av sanktioner. Så för mig är det här som tomt skramlande klockor. Det leder inte till någonting och jag ser inte överhuvudtaget vad EU på riktigt kan göra för att förändra situationen i Belarus. Och jag skulle vilja fråga av dig, Heidi, att vilka reella metoder att påverka det som händer ser du?
Jo, alltså det kan ju vara att de här sanktionerna är ganska symboliska och att Lukasjenko håller sig. Men att det finns ju många saker som EU-länder och EU kan göra, alltså liksom ge stöd till de som nu blir offer till de här våldsaktioner från regimen. Och man kan ju liksom, man kan ge asyl åt de som blir tvungna eller vill lämna Vitryssland, Belarus alltså. Och att man kan ju sen, EU borde också arbeta mycket bättre tillsammans med FN och OSSE för att få till stånd någon slags oberoende internationell granskning av de här grova kränkningar av mänskliga rättigheter. Så det är en del man kan göra, men det som nu liksom denna vecka diskuteras i Europaparlamentet är just att hur kan EU bättre stödja de som nu liksom som protesterar på gatorna och får allt mera åtgärder och våld mot regimen. Och vi har ju liksom också beslutat att ge årets Saharov, alltså priset för mänskliga rättigheter, Saharovpriset, åt en liksom bred front av organisationer från Belarus. Det var ganska uppenbart att det skulle få just priset. Det är så liksom märkvärdigt det som nu händer på europeiska kontinenten. Det finns en del att göra, men man får ju se hur det påverkar Lukashenko. Vad tror du, Kerstin? Alltså, var skulle du tänka att han, i vilket läge skulle han böja sig?
Jag tror inte att han böjer sig för några av de här åtgärder som man kan göra i väst. Jag tror att han kommer att böja sig för åtgärder som kommer från Moskva. Innan jag går vidare på det så tänkte jag bara säga att idag har den belarusiska utrikesministern sagt att om det kommer ytterligare sanktioner mot ledare i Belarus så har Belarus vapen att slå tillbaka med. Och här har han nog gått i skola hos de som talar i Kreml, för att han talar om kärnsäkerhet, han talar om illegal migration och smuggling av till exempel narkotika. Och det här med illegal migration har ju till exempel under årens lopp varit ett av de här vapen som Lukashenko ofta har använt när han har talat till väst. Att han hävdar att det finns en massa migranter från olika håll i det tidigare Sovjetunionen som bara väntar vid Belarus västra gräns för att släppas över och översvämma Europa. Det är tomt tal i dagens läge. Det finns en del, men inte så många. Men sen när det gäller vad som kan få Lukashenko att böja sig, så tror jag att den enda vägen, och det är hemskt att säga det här, är påverkan från Ryssland. Och om det belarusiska folket verkligen nu fortsätter demonstrationerna och de är så här starka och eniga och solidariska under hela den vinter som vi har på kommande, så kommer Moskva att fortsätta att kräva av Lukashenko att han ska genomföra en konstitutionsförändring. Och efter att den här konstitutionsförändringen är gjord så är det nu tänkt att det ska bli nyval, ett nytt presidentval. Och då kommer antagligen Lukashenko inte ens att ställa upp längre, utan någon annan kommer att bli vald. Och den personen kommer kanske att bli vald i till och med val som ser ganska hyggliga ut. Men han, för det antagligen, han kommer nog att vara, eller ska vi säga, ha ett visst beskydd från Ryssland. Men det här är en långsam process och människor i Belarus kommer att fortsätta att lida under det här fruktansvärda våldet. Och det är det som jag tycker är så upprörande, att vi mitt i Europa har ett land på 10 miljoner invånare där man kan göra i princip vad som helst mot dem utan att det finns en internationell mekanism. Alltså, det är ju bara sorgligt att det helt enkelt inte finns någonting sånt.
Mm. Det här jag har läst på här inför den här sändningen här om då, alltså läget i Belarus just nu, och de här trupperna eller grupperna som är ute på gatan och misshandlar demonstranter. Det är ju långt ifrån ska man säga så här, reguljära polisstyrkor eller sånt där, utan det verkar förefalla, jag vet inte om du har andra uppgifter, Kerstin Kronvall, gäng som har så organiserats av myndigheterna som misshandlar folk, som sen också på något sätt skapar så här destruktiv sammanhållning. De har ju så att säga begått våldsbrott mot människor gemensamt i grupp, så att säga, så det skapar ju någon slags gängkriminell sammanhållning. Men det visar ju också att det finns ju då belaruser som låter sig användas i den här processen. Det vill säga, det är inte Lukashenko presidenten är inte helt ensam. Det finns ju ännu ett stöd för honom i landet. Eller hur ser du på det?
Dels finns det ett stöd, jo visst finns det det. Men sen ska vi alltid komma ihåg att stöd går att köpa med pengar. Och det här som i Belarus kallas tiharki, eller de tysta, som kommer i civilklädda, inte i uniform, och bultar demonstranter och misshandlar och ställer till oreda och provocerar. Så det är antagligen till en del de facto miliser, soldater, inrikesministeriets anställda. Till en del är det säkert andra. Och till en del är det också ryska, en slags, man kan nästan kalla dem legosoldater som är vana att rycka ut och göra så här. Så här hade man också i Kiev under Majdan-demonstrationerna, där kallades de tituski. Och det var sådana som var uttryckligen ute för att provocera och locka fram våld. Och sen ge anledning till polisen att gripa människor som då hävdas ha tagit till våld. Att det här är en del av maktapparatens metoder. Men samtidigt, visst, det finns särskilt ute på landsbygden och i de mindre städerna, så nu finns det ju människor som stöder Lukashenko. Men utan att han nu haft möjlighet att vara där under det senaste året, det är ganska exakt ett år sedan jag var där senast, så skulle jag säga att det kan röra sig omkring 25, kanske till och med 30% av befolkningen som fortfarande stöder honom. Och till den del är det säkert människor som är rädda helt enkelt. För vad händer i landet om man förlorar den här starka ledaren? För att hemskt många har under Lukashenkas år vid makten talat om hur viktigt det är att det är stabilitet i landet. Det har varit ganska stabilt fattigt, men det har varit lugnt. Och man har kunnat röra sig tryggt på gatorna. Och det är sådana saker som, särskilt via tv-propaganda, får människor att tro att just i Belarus lever man bättre än på många andra håll i världen.
Mm. Grannlandet Ukraina där har ju inte varit så lysande exempel på liksom hur lätt det går att få ordning där. Får jag vända mig till Heidi Hautala här. Det här att du nämnde de här olika möjliga påtryckningarna här som alltså sanktioner och OSSE och FN och alla borde samarbeta och så vidare på något sätt. Alltså den här mannen, han sitter ju i makten sedan 26 år tillbaka och vi har väl aldrig egentligen gillat det belarusiska styret speciellt mycket, åtminstone inte på de senare delarna av 26 åren på något sätt. Talar inte det för att just som Kerstin säger, alltså det är vårt inflytande är obefintligt egentligen? Det spelar ingen roll vad vi tycker eller säger.
Alltså, Lukashenko har ju varit skicklig på det sättet att han har liksom emellanåt vänt sig mot eller till EU och sen igen mera till Ryssland. Han har spelat liksom ett dubbelspel här. Och jag tycker också att han har liksom besvikit också EU många gånger, och EU har liksom gått med och det att det kanske skulle uppstå några demokratiska förändringar, men sen efter ett par år så är allt likadant. Och alltså man kanske borde nu se tydligare det att det är en sån kriminell brottslig regim egentligen, enligt det som Kerstin säger att utrikesminister Makei nu har sagt att han hotar med kärnsäkerhet, narkotikasmuggling, illegal migration. Och sen om man tillägger det här att det här liksom så att säga civila gängen rör sig på gatorna och slår också ihjäl folk. Alltså parlamentets resolution denna vecka är speciellt tillägnad Raman Banarenka som mördades. Han dog den 12 november efter att ha blivit misshandlad brutalt av såna här gäng. Så det är en brutal brottslig regim och det finns inga illusioner om det.
Mm. Men om det här är mycket ord från väst så att säga, inte har så stor effekt i Belarus. De här hoten som vi nu var inne på, som alltså Belarus utrikesminister framför, hur realistiska är de? Hur behöver vi vara rädda?
Nej, det jag tycker inte. Mm. Kanske det bästa man kan göra i det här läget är att man stödjer så mycket som man kan alla som deltar i de här demonstrationerna och försvara deras rättigheter. För att om man nu tittar på den här FN-rapporten från 19 november, man tittar på en OSSE-rapport den 29 oktober, så det är helt entydigt att det här valet var riggat och allt som har hänt före och efter är olagligt enligt internationella avtal.
Mm.
Men det här vet vi, och det är ju det som är hemska, att vi är så tandlösa. Att vi vet att det är så här, vi vet att människor har farit illa i Belarus i 26 år. Ibland värre, ibland lite lättare. Och under den här senaste tiden så det är hemska saker som händer. Jag till exempel talade i morse med en man som satt i fängelse i 30 dagar. Först fick han 15 dagars dom. Och sen medan han satt inne så hade han talat med en fångvaktare och förklarat varför han gick ut och demonstrerade. Och då fick han 15 dagar till. Och han berättade att det var ganska okej. Han satt i västra Belarus i fängelse. Det var ganska okej. Men det kändes förnedrande att det i cellen bara fanns ett ämbar utan något som helst skydd runt omkring där man kunde gå på toaletten. Och lite tidigare i år talade jag med en man som hade suttit i fängelse i Minsk. Och där var det så att man använde det här samma förnedrande toalettbeteende på det sättet att i det fängelse så hade man inte ens ett ämbar i cellen, utan fångarna släpptes på vissa tider till toaletten. Så att man använder ända från våld på gatan, det att man söker upp människor som har deltagit i demonstrationer i deras hem efteråt, utgående från videofilmer som tas under demonstrationerna, till att man då direkt torterar och misshandlar människor i fängelse, men sen också förnedrar dem på alla möjliga sätt. Och det här är möjligt så länge de så kallade styrkeämbetena eller de här människorna som arbetar inom polis, inom fängelseväsende, inom militären, så länge de stöder Lukasjenko. Och han har under årens lopp garanterat sig deras stöd genom att betala ganska hyggliga löner till de här människorna. Och det finns förstås också en slags sån här intern press bland de här, att det hittills hade inte krackelerat. Att i augusti var det en del enskilda miliser som lämnade sin post och gjorde det öppet och gjorde videofilmer där de slängde sina uniformer och sånt här. Men efter det så har det inte hänt någonting sånt här, utan han håller fortfarande alla de här våldsmyndigheterna i sin hand.
Mm. Hur är det med den här, alltså de som ledde oppositionen här under valet? Det fanns en sån här organisationsgrupp som på något sätt, det fanns de här fruarna till manliga kandidater som redan hade satts i fängelse eller dragits in. Det fanns någon slags grupp, en organisation som hade gått ihop med målet att vinna det här valet. Men den, alltså på samma sätt som man agerar mot människor på gatan, som är också tagit i väldigt hårt mot de här förgrundsgestalterna, och den här Nobelpristagaren sitter ju nu i Berlin, och de andra är väl, vad jag förstår, till stor del gripna eller har fått lämna landet, eller hur?
Det är just så. Det finns egentligen ingen riktig oppositionsledare just nu. Att i väst så ser vi ju Svetlana Tihanovskaja som var den som i själva verket vann presidentvalet. Vi ser henne som en slags oppositionsledare i Belarus. Men vad jag har förstått inne i Belarus så är hon ju en viktig symbol, och det känns viktigt att hon finns där i väst och talar med viktiga politiker och så här. Men hon är inte nu längre någon egentlig oppositionsledare inne i landet. Hon lockade fram en stor demonstration här när hon hade gett ett så kallat ultimatum till presidenten. Men det är ungefär det enda hon har lyckats göra inne i landet sedan augusti.
Mm. Heidi Hautala, när du säger att Europaparlamentet och EU så här stöder oppositionen, om den där oppositionen ju är så här landsförvisad i praktiken, alltså finns det ens, Det är ju bara dem ni kan stödja. Så ni kan inte stödja någon. Eller vi, det är vi som är i EU naturligtvis, alla här. Men jag menar, förstår du vad jag menar? Hur kan vi ge ett stöd till en opposition som saknar ledare, vars ledarskap har slagit sönder?
Nu kanske två saker kommer till mig att nämna. Att man kan ju hålla sådana här liksom, kontakt på avstånd, på distans med vissa av de här personer. Svetlana Tsihanouskaya har flera gånger talat till Europaparlamentets utskotten. Och inte bara hon, jag tycker att det är viktigt alltså just att det här Saharovpriset också går till en ganska bred front. Det finns så de som har kämpat i många år, till exempel en viktig information att nämna som också håller kontakt med Europaparlamentet, det är Ales Bialitski som representerar Viasna, en väldigt viktig, det viktigaste organisation för mänskliga rättigheter. Och han har ju också varit en politisk fånge i många år. Så för det andra kan man ju nämna att europeiska diplomater som finns i Minsk och kanske också i grannländerna, huvudstäderna, kan ge viss stöd försvara de som liksom olagligt fängslas och tortureras och allt det här. Så man kan ju hjälpa också med liksom advokathjälp. Jag tror att de har försökt göra en del saker, men kanske mera i början har jag förstått. Men man måste också kunna liksom följa med på gatan, inte bara liksom i sina egna ambassader. Men de har nog samarbetat också ganska mycket. Jag vet inte, Kerstin, om du har följt med mera det här.
Olika diplomater från olika länder. Inte på det sättet följt med. Jag tänkte bara att Lukashenko har ju också varit hänsynslös när det gäller just Viesna som du talar om, den här organisationen för mänskliga rättigheter, för att han har haft folk på pass utanför deras kontor och gripit människor som har kommit dit för att föra fram sina ärenden. Så det visar bara hur otroligt hänsynslös hans kamp mot enskilda personer är.
Mm. Ska vi här ägna ännu något av tiden vi har här att prata tillsammans åt den här, alltså det gamla sanningen, eller vad ska jag säga, det här att ödet för Belarus avgörs till del i alla fall, eller ganska stor del, i Kreml i Moskva. Och därför att Ryssland backar upp den här nuvarande regimen. Jag antar av rädsla för att helt enkelt få en okontroll. Alltså kontrollen är bättre än en oordning helt enkelt. Det är den här maktpolitiska bedömningen skulle jag gissa att det handlar om. Men det här, Kerstin, du berättade tidigare att det fanns, alltså, det finns, du tror att det finns ett förslag hur man skulle så här gå vidare från Rysslands sida. Man skulle ordna så småningom ett val som efterträds av en annan, sannolikt Moskva, trogen figur som skulle styra Belarus, men som kunde vara kanske vinna valet. Att det är det, så här, den här utrikespolitiken talar man om vägkartan. Är det vägkartan för Belarus enligt Moskva alltså?
Ja, det är helt klart. Det är alltså ingenting jag tror. Det är att Moskva kräver att man ska förändra konstitutionen. Och inne i Belarus så är människor så här tveksamma, för att de misstänker att om demonstrationerna upphör och människor ger upp, så kommer den här konstitutionsförändringen bara att vara kosmetisk. Men om demonstrationerna fortsätter och motståndet mot Lukashenko är tydligt, synligt och starkt, så kommer han att bli tvungen att göra verkligt betydande förändringar i konstitutionen. Och sen är det följande steg, och det har också Lukashenko själv faktiskt lovat, att sen ska det bli nyval efter att man har en ny författning, en ny grundlag. Och ja, sen kommer det in som jag tror, och det är då alltså att Lukashenko inte själv längre ställer upp. Han har sagt att han har ett fint hus i Moskva där han kan bo. Och sen tror jag också att det kommer att finnas ett visst sånt här, ja, att Ryssland helt enkelt kommer att påverka valet av kandidater tillvalet så att man lyckas ställa upp någon som är tillräckligt populär i Belarus och som ändå är ett säkert kort för Moskva så att man inte börjar förändra sin intresseinriktning och börja söka sig västerut, vilket ju Belarus hittills inte har gjort.
Mm. Är det här något som EU kan leva med, Heidi Hautala?
Jag vet inte vad EU kan leva med eller utan. Det finns ju ett perspektiv att Ryssland ser att Lukashenko går för långt. Och om man tittar på det här att han tvingade ju en fred mellan Armenien och Azerbaijan på svår kostnad av Armenien som är hans allierad. Så det kan ju hända att han som realpolitiskt på ett visst skede ser att man måste på något sätt inleda en förändring, men inte en stor förändring. Och där tror jag nog att internationella organisationer som OSSE som har en väldigt viktig funktion i valobservationen och att liksom styra hur valsystemet kan bli mer liksom enligt demokratiska principer. Och jag har också varit med i olika delegationer i Minsk där man diskuterat med valkommissionens ordförande om allt det här. Och ingenting har nu hjälpt, det är klart. Men att kanske det kommer en öppning i visst skede. Men man kan ju aldrig veta vad Putin kommer att göra näst.
Kerstin Kronvall, du verkar inte övertygad.
Jag har ju sett det så oerhört många gånger att när man riktigt vill fuska ett val så bara stänger man gränsen och meddelar att man inte tar in OSSE som observatör till valet och så gör man det som man vill.
Mm. Och sist men inte minst det här, en rysk plan, ett ryskt val och en rysk konstitution i Belarus. Kommer de som idag demonstrerar och kommer de som utspridda oppositionsledarna, kommer de att godta ett sådant val? Vad tror ni?
Jag tror
att vi kommer inte att se ett ryskt val och en rysk konstitution. Vi kommer att
inspirerad
se en ny belarusisk konstitution som visserligen kanske är inspirerad av Moskva. Men jag tror nog att Ryssland kommer att ge sken av att inte lägga sig i. Men sen förstås vill Ryssland att det här statsförbundet som är väldigt löst mellan Belarus och Ryssland ska bli starkare. Så vem vet vad vi kommer att få se där?
Mm. Heidi Hautala, du var också. Du tror inte heller att oppositionen bara kommer att köpa något sånt där?
Nej, jag tror att de vet vad de vill. Och sen får man se hur stora de här uppoffringar blir. Det är otroligt stora nu. Men det är ju beundransvärt att de kämpar så hårt. Men vi måste nu på alla möjliga sätt försöka stödja vad de gör.
Det får bli sista ordet här i Slaget efter 12. Europaparlamentarikern Heidi Hautala från De gröna, tack för att du var med i Slaget efter 12. Och Yles korrespondent Kerstin Kronvall, tack för dina insikter i Belarus politik. Stefan Winiger heter jag. Tack för att ni lyssnade och vi hörs igen. Hej då.